Välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig Thomas Werfman som är kyrkoherde i Norrköping.
Och idag så är det som vanligt en spaning och
ja,
sådär.
Ja, men vet du Katarina, det har ju inte varit som vanligt. Det har ju varit jul.
Nej,
eller hur?
Det har varit ett helt vakuum här.
Ja, eller snarare tvärtom, kanske varit fyllt.
Ja, det var fyllt av andra saker.
Var julen bra för dig?
Ja, den var bra.
Ja.
Den
och var vet jättebra. Du att den
förutom
här julen...
Förutom att jag var sjuk.
Men... Var du sjuk? Ja. Varför sjuk då?
Förkyld.
Ja, men du har återhämtat dig tycker jag.
Ja, 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 absolut. Det är ingen fara.
Du låg och snora på julafton?
Jag gjorde det.
Ja.
De andra var i kyrkan och jag var hemma och tittade på South Park.
Ja, men då var det ju jul på något sätt. Även
ja, men det var lite julefrid.
Men vet du att... Nu tänkte jag innan du bryter in med din stora spaning göra en minispaning.
Ja,
här kommer
en julspaning.
En julspaning. Mm. Det är att jag tyckte att den här julen var lugnare än på många, många år.
Det är hur som man blivit äldre, Thomas.
Nej, det kan jag inte säga nej till, för det har jag ju faktiskt. Vem har inte det? Men när jag var på stan dagarna innan jul med mina döttrar Vikrund. Det var lugnare.
Ja,
stämning.
Men det var det.
Och jag pratade
det håller jag faktiskt med om.
Ja.
Jag tänkte på det. För jag var och handlade lite julklappar dagen innan julafton. Då tänkte jag, alla går omkring så här stillsamt och glada och trevliga. Och, ja, men det var så där lite andagsfull stämning på stan nästan. Och med så här salmer i högtalarna.
Ja, men det brukar det vara.
Ja.
Det kanske var lugnare salmer också.
Ja, men det var så här trevligt. Det brukar ju vara så här hetsigt och alla är arga och så, men det var det inte.
Nej, och det var generellt mycket lugnare.
Ja, vad beror det på då?
Ingen aning. Jag föreslår att vi behåller den känslan och nästa jul ser vi om det är så då med.
Men jag hade en teori vad det kunde vara.
Jaha.
Att folk handlar julklappar på internet.
Ja, och vet du, det var precis vad jag själv gjorde.
Ja, och så bara går man och små pytsar lite på stan.
Så du menar att jag som kände mig så unikt duktig som handlade julklappar på internet, jag var med i själva en stor rörelse som gjorde att allt var lugnare.
Mm.
Intressant.
Det. Och då är det ju något bra med internet då.
Absolut.
Då slipper vi ju julhetsen
jag var
och
extremt
hjärtinfarkter
nöjd.
Och sådär.
Jag var extremt nöjd. Det var finaste julen på länge faktiskt.
Mm.
Men då testar vi det nästa jul också och då kanske vi har en spaning om det när vi ser om det är en trend.
Ja. Det kan
intressant.
Vara en trend.
Ja. Men jag tror du hade en annan spaning.
Ja, jag hade en annan spaning.
Det var ju en minispaning.
Ja, jag har en spaning.
Ja.
Härom kvällen så såg jag på tv. Nu när jag har varit ledig så har jag liksom hunnit se filmer och så här på tv som har gått. Och det är ganska skönt. Man kommer ner i lugnare tempo. Och då så såg jag den här filmen Turist. Har du sett den?
Nej.
Du har inte det, vad synd.
Men vet du att jag kommer nog ha sett den inom loppet av några dagar?
Jaha, hade du tänkt att se den?
Ja, eller? För jag satt och kollade på någon sån där Netflix eller kanske SVT Play. Och då fanns den.
Ja.
Och då tänkte jag, den där vill jag ju se.
Ja, den var ju faktiskt väldigt bra.
Ja,
den är
men
väldigt bra.
Jag känner till en del av filmen.
Men nu tänker jag spoila den för dig här. Gör den
det gör absolut ingenting.
Tack.
Spoila på.
Jag tänkte att det är ju lite så här, inte så trevligt att spoila filmer så i offentligheten. Men jag tänker att den här har ju ändå funnits ett antal år.
De flesta
och för mig är det andra gången jag ser den. För att först så såg jag den för att jag ville se den. Och nu såg jag den för att jag råkade slå på tvn.
Mm.
Och jag tycker den är ganska väldigt bra. För den har ett djup och samtidigt är den också lite rolig på något sätt.
Är den rolig?
Ja, den är så här drastisk humor. På något sätt mitt i allt som griper tag i en verkligen. Så man orkar att se det.
Mm.
Så. Och den handlar ju då om en familj som åker till Alperna för att åka skidor tillsammans. Och mannen är väl så här, jobbar för mycket och i karriären. Så där, och kvinnan tar hand om barnen. Mest. Ja, hon jobbar väl också säkert. Men ja, så som en svensk familj kan vara kanske.
Ja, så jag tänker sig ett schablonbild, men som ändå motsvarar ofta någon
ofta
typ av verklighet.
Kan det väl vara så, jag vet inte.
Ibland.
Ibland. Ja. Ja, men i alla fall. Och sen så sitter de då på en uterestaurang i Alperna. Med jättefint med utsikt med backen. Och så kommer då en lavin.
Ja.
Och först tänker de att ja, men det här är en sån här lavin som är som de har kontroll över. Som de spränger för att det inte ska bli en lavin.
Ja.
Och alla börjar ta kort och så. Men sen så kommer lavinen mot dem. Och det är väldigt snyggt gjort också, rent fotografiskt så. Och så blir det liksom panik. Så de tänker att liksom det blir att den här lavinen kommer att skölja över restaurangen.
Den kommer drabba dem?
Ja,
oj.
Den kommer så på liksom.
Mm.
Och så blir det panik. Och barnen börjar skrika efter sina föräldrar och mamman skulle ta tag i barnen. Och så springer pappan iväg. Och gömmer sig. Han springer bort.
Han flyr.
Han flyr.
Och lämnar familjen.
Han lämnar familjen.
Och där kommer snön.
Och där kommer snön. Och så stannar lavinen några meter innan restaurangen.
Oj.
Och så, och mamma står där i panik med barnen. För hon kan ju inte bära båda barnen med de här slalompjäxorna och allting. Nej. Och mannen är borta.
Hon fastnar liksom i den situationen.
Ja. Ja. För de är väl kanske, ja vad kan det vara, 5 och 8 år. Ja, sådär. Och så kommer han tillbaka. Och ja, sen börjar filmen.
Ja,
det
sen
är ju
börjar
ganska,
det kan man tro.
Ja,
ja,
det är ju en väldigt hemsk sak att göra och lämna sin familj då.
Ja.
Den här kvinnan tycker ju att det är jättejobbigt. Och mannen, han blir så att han förnekar det. För hon säger det till honom att du stack ju iväg. Han bara nej, först. Nej, det gjorde jag inte. Jag,
okay.
Du har en annan bild än jag. Vi har rätt till våra bilder så här. Och då säger hon så här, men du filmar ju så vi kan ju titta på vad som hände. Och då vill han inte det, för han vet ju att det är så.
Ja, både han och hon vet egentligen att han ja. Sprang faktiskt.
Ja.
Men ja.
Och sen bryter han ihop och så. Och det händer en massa saker. Så kommer det någon... en kompis till honom också som också, han är väl en så här sportig kille liksom, och den här kompisen är ännu mer sportig, gillar extremsporter och så, och han och kompisen tycker också att det är väldigt jobbigt att det har hänt så, och försöker ändå försvara sin kompis då, och det är det som blir det här lite drastiska humorn i det, för han är ganska rolig så.
Okej, okay. Jag satt verkligen och undrade, vad var det för roligt med det här?
Men nej, det var alltså, inte roligt.
Men det är alltså replikskiftet där kan det
finnas. Ja, det kan bli liksom, för att det blir också så här att så där gör man ju inte, alltså nej. Det där är ju på något sätt, så där gör man inte.
Nej.
Och ändå gjorde han det, och han ville ju inte göra det. Det var ju någonting som tog över, att han gjorde det ju i den situationen.
Ja.
Och sen så när han då bryter ihop den här mannen då, för att hon liksom konfronterar ju honom flera gånger, för hon mår ju jättedåligt över att det här har hänt då. Och frun där. Och hon har ju också kanske en ganska så här romantiserad bild av familjen och man och kvinna och hur det ska vara och sådär. Och tycker att det ska vara säkert så att mannen ska beskydda kvinnan. Alltså hon har den.
Ja, han ska vara starkare.
Ja,
där
hon vill ju det liksom ja. Någonstans. Och tycker att det är jättejobbigt att det inte är så.
Och vill det mer än bara den själva situationen att han borde hjälpa till, utan också bilden av den här
ja,
mannen.
Hela bilden av ja. Deras förhållande tror jag blir väldigt svårt.
Ja.
Men då när han bryter ihop så säger han så att ja, jag förstår någonting, jag kommer inte ihåg exakt, men du är trött på den här personen. Men jag är också trött på honom. Jag är trött på den här personen. Jag är trött på att han gör saker som man inte vill. Liksom. Så säger han om sig själv.
Han säger det om sig själv?
Ja. Ja. Alltså typ instinkten är det väl. Alltså den här. För det är ju inte han som har gjort. Han har ju inte, valde ju egentligen inte att sticka iväg. Ju. Eller han gjorde ju det. Men det var ju inget medvetet överlagt val.
Nej.
Och så säger han så här. Ja, jag gör så hela tiden. Jag liksom fuskar i spel mot mina barn. Så här. Jag har varit otrogen. Säger han så här. I den situationen. Alltså. Och det, jag är trött. Jag vill inte vara med honom längre.
Nej.
Så. Och hon kan ju inte riktigt... Ja, hon, jag tror inte hon kan ta det heller förstås. Så det var, ja. Nej, men sen... Jag ska inte säga hur det slutar. Men, någonstans så... Efter det kanske han på något sätt accepterar den här svagheten. På något sätt så att det... Vem det här... dåliga sidan och så.
För att det blir så uppenbart för honom att han har gjort det sveket där han sviker både
sviker ju bilden av sig själv och familjen och barnen och sin fru, alla liksom.
Ja, det
och barnen sviker han ju.
Ja, han sviker dels konkret i stunden, men han sviker också mot någon slags överenskommelse av en bild de har av sig själva, vilken rollfördelning, någon slags underliggande rollfördelning. Han sviker det också. Mm. Men också i praktiken sviker han dem i farans stund.
Ja, han sviker ju dem i farans stund.
Både på riktigt och på någon slags idémässigt plan. Och det förlöser också honom till att se han känner sig som en usel människa på fler sätt.
Ja, alltså,
han har gjort fler svek.
Och han tror att det är samma grej som gör att han gör de här sveken. Ja. Som är någon slags instinkt. Och då tänker jag att det här, det är ju liksom som en synda bekännelse. Alltså om man tänker ur ett kyrkligt perspektiv. Mm. Alltså jag tänker, och som liksom Martin Luther som kom på att han kunde inte förtjäna Guds kärlek, för han var en syndare liksom, och då genom det, inte genom det, men att då Guds nåd är större än hans liksom ansträngningar.
Ja.
Det är någon slags modern,
intressant,
synda och liksom förlåt. Jag vet inte om det blev en förlåtelse riktigt, för alltså Gud är ju inte med så där uttalat, men man kan ana att det en blir någon slags försoning ändå, att han försonas lite med sig själv ändå på något sätt.
Ja, man kan väl också ana när jag lyssnar på det här, nu måste jag ju se filmen, men när jag lyssnar på det här, alltså att hade de haft en sannare överenskommelse där man hade känt igen varandras svagheter och styrkor och haft en bättre balans mellan sig där paret när lavinen kommer, så kanske de faktiskt hade agerat på ett annat sätt.
Ja, alltså man förstår ju att han var den som jobbade och liksom den, och hon var hemma med barnen. Hon var väl närmare barnen säkert.
Ja, men om de i farans stund hade vetat hur deras styrkeförhållanden var.
Att det inte var så att han var den här matchen,
nej,
egentligen.
Nej, för det är klart att en sån bild, när man blir för rädd, kan, då kanske allt spricker så man gör ingenting. Om man,
ja,
från, om man från början vet att både du och jag är svaga i den här stunden, det är ju en större möjlighet att man hjälps åt då.
Mm.
Än om en förlitar sig helt på den andra och den andra orkar inte det. För då spricker ju allting, tänker jag.
Mm. Jo, men de har ju levt säkert i någon slags... Eller ja, han har ju levt, och hon också.
Så ja, du beskrev det som att de hade... Mm. Alltså, den typen av schablonbilder stämmer ju inte, ofta inte med hur vi är. Det är bättre att vi är sanna mot varandra, har visat varandra när det inte är så dramatiskt hur det egentligen är. Och att vi inte odlar falska bilder av oss själva när det gäller... Till exempel våra styrkor och svagheter.
Ja, men det är ju lätt att göra, tror jag. Alltså man har ju sånt med sig så starkt. Absolut. Särskilt i liksom förhållanden. Så vill, har man ju med sig bilder av hur en mannen ska vara, hur kvinnan ska vara och så. Att det blir väldigt jobbigt då. När det, alltså att man kanske inte ens, man kanske tror att man har en nära relation och svagheter och styrkor, men att man inte har det, eller jag vet inte.
Ja, och är det dessutom så att mycket kan man ju skämmas för att det finns en skam förknippat, och då hindrar ju det oss från att visa hur det är, därför att, precis, det är förknippat med skam, och skam är ju en av de absolut starkaste drivkrafter som finns.
Det är mycket skam, tror jag, i den här.
Och det är ju viktigt att vi har relationer som innehåller så lite skam som möjligt, så att vi orkar vara svaga och nakna och öppna mot varandra, så att vi ser hur det är och kan vila själva i hur det är i en relation.
Och hur kan vi som kyrka då bidra till det här? Alltså när liksom människor, det här är ju som en synd då i dagens samhälle. Och egentligen vet jag inte om han gjorde, alltså det var ju inte en medveten synd det han gjorde. Alltså han
fast
gjorde
man måste ju ändå ta ansvar för en handling.
Ja, även om man reagerar.
Även om man reagerar instinktivt, så tänker jag att man måste ju ta ansvar för en sån handling också. För i annat fall har ju ingen ansvar för något. Om jag lämnar någon...
Och särskilt sina barn.
Särskilt sina barn som har velat särskilt åtagande.
De har man ju verkligen ansvar för.
Så skulle man ha ansvar för det. Sen tänker jag att ens mänskliga värde tas ju inte bort för att man sviker. Det är ju det som en syndabekännelse förlåtelse går ut på, att vi har kvar ett inre värde ändå, även om vi skulle göra stora svek i livet, misslyckas med väldigt mycket, så finns det ändå ett grundläggande värde.
Och de kom nog aldrig dit i förhållande till varann.
Det är väl där vi har vårt stora bidrag som kyrka, att vara med och förvalta förlåtelsen som form och rit och kanske egentligen institution, därför att vi själva som individer ofta så svårt att göra det gentemot varandra.
Precis. För man är ju fylld av sitt eget. Alltså det de gjorde för att på något sätt upprätta honom då igen. Så det hon gjorde, det var att hon liksom låtsades ramla i backen och så fick han gå och rädda henne.
En liten rit.
Ja, fast då var det ju som att då skulle han vara den här starka i alla fall.
Och då upprätthåller det man var ju en förljugen bild. Ja. Det jag tänker kan ju vara på något sätt i vår berättelse om Jesus ryms som det är.
Sanningen.
Att sanningen säga som det är och mötas i den sanningen med det svaga och det starka. Och ändå se med kärlek på det. Och där snarare försöka vara komplementära i det. Mm. Men att vår roll är väl att på något sätt vara med och ta bort skammen och snarare tala om det som är verklig skuld. Mm. Och där har vi också då
precis.
En förlåtelse från Gud när vi har verklig skuld. Mm.
För när jag såg den här filmen, jag tänkte på såna här böcker som typ Bo Giertz, Stengrunden verkligen. Jag tänkte på de här gamla teologiska böckerna om synd och skuld och förlåtelse. Och, alltså det var verkligen en sån berättelse.
Och har man inga begrepp för sånt? Har man inte riktigt språk och begrepp och samtalar om sånt? När man ställs inför det så blir det ju outhärdligt. Mm. Då blir det ju ohanterligt om vi inte har ett mönster att förstå. Vad händer nu? Hur ska vi förstå varandra nu? Mm. Sen kan det ju ändå vara en så stor skuld så att vi har svårt att förlåta varandra. Därför att det sitter ju ut. Men det är klart att har vi inte ens ett språk för det, då blir det ju...
Ja, han förnekade ju först.
Ja, då blir det ju fullkomligt ohanterligt.
Ja. Det gick ju inte att prata om det från början. Sen, ja. Nej, men du får se filmen.
Här fick man ett filmtips.
Ja, och så berättade jag också hela handlingen.
Ja, men nu har du gett mig nycklar till förståelse så då kommer min filmupplevelse bli ännu starkare.
Ja, det är bra. Så kan vi se det.
En nyckel till förståelse.
Ja.
Jag läste i Svenska Dagbladet i morse en rubrik som grep tag i mig. Här ska du få höra. Rymdblixtar från avlägsen galax. 20 gånger har man på jorden med hjälp av de här stora de här, man riktar ju mot rymden såna här stora radarskärmar där man fångar upp signaler från rymden. 20 gånger har man hört radioblixtar som kommer någonstans ifrån och man har tidigare inte vetat vart det är. De uppstår bara under alltså miljondels sekunder kommer det blixtar. Nu har man tagit reda på att de här blixtarna kommer från en avlägsen galax. Tre...
Alltså är det blixtar från en avlägsen galax? Alltså,
ja, det, alltså åskväder. Nej, det är inte väderfenomen. Det är elektroniska fenomen som man kan uppfatta med radiosändare.
Mm.
Alltså radiovågor.
Jaha!
Väldigt snabba radiovågor har kommit vid 20-tal tillfällen från samma håll.
Okej.
Okay. Ja, och det har man lyckats fångat upp. Mm. Nu har man tagit reda på att de kommer från en galax som är 3 miljarder ljusår bort. Den här blixten har alltså färdats i 3 miljarder år med ljusets hastighet. Det är väldigt långt bort.
Ja. Det kan man inte säga något annat än att det är.
Det är ju naturligtvis helt omöjligt att omfatta i tanken.
Ja, det går inte. Det är bara, man kan bara ge upp.
Ja, eller ändå finns det ju.
Ja, det finns ju.
Ja, och då visar det sig att ingen vet vad det här är. Det finns teorier.
Spooky.
En teori är att en sån där radioblixt uppstår. Jag använder säkert inte rätt begrepp nu, jag kan ju inte det, men jag läste tidningen. En teori är att ett svart hål som slukar en stjärna. Och då kommer det här. Jaha. En annan teori är att det är en exploderande stjärna.
Ja.
Ja. Men det finns ju naturligtvis också möjligheten att det är en medvetet framkallad blixt.
Det är ett meddelande.
Ja, att det är någon typ av aktivitet som inte är seismologisk eller kosmologisk. Utan helt enkelt att det är någon typ av livsform som skapar detta. Eller skapar det för 3 miljarder år sedan.
Ett rymdskepp som har sladdat.
Vi kan ju inte veta. Men det är alltså uppenbart att det har uppfattats någonting. Nu har man börjat fatta vart det kommer ifrån. För det kan man ju tydligen inte ha. Bara det är avancerat. Men man vet inte vad det är. Och då är ju frågan. Där skulle ju kunna vara liv.
Ja.
Det skulle kunna vara någon typ av livsform i rymden som gör det här. Och då blir min fråga till dig. Tror du att det finns liv i rymden? Förutom det liv som är förknippat med den här planeten. Tellus med det liv vi har.
Alltså, det borde ju göra det. Alltså rent inte att jag, alltså när någon börjar prata om UFO och så här, då tror jag ju aldrig på det. Nej. Då tänker jag att det är något skumt.
Ja, liksom. Men UFO tolkar jag som att det mesta UFO vi hör om, Det är ju liksom vår tids spökfenomen. När man bodde i ett lantbruksområde på 1800-talet, då såg man en tomte som gick runt ur husknuten. För det var ens
referens. Jo, men att man vill tro på någonting.
Ja, i ett teknologiskt samhälle, då blir det snarare ufon förstås.
Ja, man, så att det är lite sådär.
I och för sig vill jag inte ha för, ja, men ändå, det är lätt
det att se. Det kan ju vara,
ja,
något.
Men när det gäller ufon kan man, är det lätt att se det i en serie av att man har upplevt av spöken, vättar, ufon.
Jo, det är en tradition.
Det är en tradition, där kan man...
Men, konkurrerande till kyrkan, så vi avfärdar det.
Nej, konkurrerar de med oss? Jag är inte helt säker på det.
Jo, det gör det ju. Folk som tror på UFO:n och så går väl. Det är väl liksom en sån här konkurrerande världsskådning lite grann.
Fast du menar
alltså, att man kan ju tro på Jesus också samtidigt.
Men du menar att i praktiken är det så att folk som tror på UFO, de har hittat någonting där.
En
slags tro, en världsskådning. Och då är det det man ägnar sig åt. Och vi i kyrkan hittat en annan.
Ja,
men visst kan man kombinera det.
Ja, absolut. Det är ju...
Det är ingen motsättning i det, eller är det det?
Nej, det har bara blivit så, tror jag. Att det, liksom...
Ja, men du sa något intressant, tycker jag. Att du sa direkt att, för det har jag stått på förut när jag någon gång har talat med någon om det här med liv på andra planeter eller liv i någonting annat liv än vad vi känner till. Då på. Det måste det ju finnas.
Ja, men eftersom det är så stort liksom.
Ja, men det var din spontan reaktion. Det måste...
Logiskt, jag sa inte måste, jag sa borde.
Ja.
Rent logiskt, eftersom det är så stort.
Ja, det är så stort.
Alltså det är ju inte, det är ju mer än stort. Det är ju liksom, tar ju aldrig slut.
Vi har inte ens ett ord för 3 miljarder ljus. Ja, det har vi ju, men...
Nej, men det är ju oändligt.
Ja, det är oändligt. Men...
Och ändå utvidgar det sig. Och alltså, det är ju sådär, man kan ju inte förstå det med hjärnan.
Nej.
Och då borde, alltså, och vi finns ju.
Vi finns... Men,
då borde det ju finnas, eftersom vi finns, borde det ju finnas på andra ställen också.
Varför det?
Ja, rent sådär.
Enligt vilka lagar då?
Ja, enligt att saker ser likadant ut liksom.
Ja, fast...
Ungefär finns ett gräs då, så kanske det finns ett till.
Ja, fast vi kan ju faktiskt väldigt väl beskriva en enhörning. Och rita en enhörning och beskriva en enhörning.
Ja, det här kan inte. Ju vara ett spår av något som finns.
Ja, det kan vara det. Men du är inne på att
vi finns ju.
Vi finns.
Vi är ju ingen enhörning.
Nej, vi finns. Men bara för att vi finns så är det ju frågan om det är i den där galaxen. Finns det liv där bara för det?
Nej, det är inte säkert. Men det, någonstans kanske det finns.
Ja, just det. Det kan, men det är intressant.
Eftersom det är så stort liksom. Jag bara tänker att det är stort och att det på många olika sätt och har det hänt en gång, kanske det händer fler. Liksom.
För vår enda berättelse om liv är ju att Gud finns. Livets upphov finns.
Mm.
Och så har vi blivit skapade.
Mm.
Det är ju vår berättelse.
Mm. Sen har vi ju faktiskt också en vetenskaplig berättelse som vi ju också tror på.
Ja.
Vi ingår ju i det paradigmet.
Och hur ser den ut? Som egentligen är motsatt det här.
Nej, det är ju inte mot. Det behöver ju inte vara
nej,
motsatt.
Det är ju om vi tror på en vetenskap. Vetenskapen säger
vi
också att
vi ingår ju i det.
Men vetenskapen har ju heller inte förklarat hur livet finns. Det finns.
Nej, det finns ju. Alltså det är en slumpmässig.
Ja, man kan tycka att det är slump. Och... Alltså,
det här är, jag är inte så bra på de här grejerna.
Nej!
Om man säger något blir det fel.
Nej, det blir inte fel. Men vad jag menar är att...
En slumpmässig kedjereaktion som sattes igång.
Eller på något sätt. Men vad jag säger är att bara för att vi finns och om vi tror på Gud, att Gud har satt igång livet i alla fall.
Mm, ja, men Gud tror vi ju
men det bör ju inte
med i livet hela tiden och har satt igång det.
Men det bör ju inte betyda att Gud har satt igång det på något annat ställe.
Nej, det vet vi ju inte.
Skulle ju kunna vara, för mig är det nog lika rimligt att livet bara finns på jorden.
Mm, så kan det vara.
Ja, för ingen av oss kan ju på något sätt.
Men allting är ju jättekonstigt, bara det här med rymden och alltså det är ju, och kvantfysik, att saker finns samtidigt fast ändå inte, och det blir ju så, det går ju inte att förstå.
Nej, det går inte att förstå.
Det kan vara hur som helst liksom. Så man försöker tänka logiskt, så det går liksom inte att göra det.
Om vi ser på det rent kosmologiskt, eller är man astronom och så går ju det här att beskriva naturligtvis, eller man försöker beskriva olika teorier. Men existentiellt är det ju helt ohanterligt att det är så stort. när vi är så små.
Ja, jag har ett minne av min äldste son när han var 5-6 år. Så kom han på att han skulle räkna till oändligheten.
Han började? Ja. Alltså ett, två... Ja. Hur långt kom han?
Ja, kom med några hundra. Sådär. Sen så gav han upp liksom. Men det var ju väldigt jobbigt för honom det här.
När han insåg att den mänskliga begränsningen...
Ja, han förstod den då rent konkret när han räknade.
Ja, och där finns ju också begränsningen. Det är vi inne på begränsningen i tanken på något sätt.
Men det går, blir tak liksom.
Du vet, men det intressanta är att vi kan säga 3 miljarder ljusår. Vi kan på något sätt beskriva 3 miljarder. Mm. Jag kan förklara vad det är. Fast sen att omfatta det i tanken...
Det går ju
är
inte.
Fullkomligt...
Nej.
Och
vi vill ju kunna förstå.
Ja. Men vet du att vi hade ju tidigare på jorden i den kultur vi känner till, den grekiska antik och så vidare, en geocentrisk världsbild. Det fanns jorden och på den fanns vi, och allt annat som fanns när det gäller himlen, stjärnor, solen, månen var då cirklade kring jorden.
Mm.
Det var den geocentriska världsbilden. Alltså allt handlade om människan. Människan var skapad av Gud, vi var satt där och jorden var. Mm. Och sen började vetenskapen på något sätt göra upp med det där. Man börjar ju se att det var någon sån att jorden rörde sig kring solen.
Mm. Är det inte ändå rör hon sig?
Ja, precis. Galileo, ja. Han skulle brännas på bål. Han tänkte ju fel.
Och ändå rör hon sig.
Och då insåg han, men han, ja precis och sådär. Men, och så har vi då fått en heliocentrisk världsbild. Hade man. Och nu har vi ju nästan en kosmologisk världsbild där vi till och med 3 miljarder ljusår bort finns det kanske rent av liv.
Mm.
Det är ju en häpn... Det är någonstans... Jag börjar fundera på om inte jag ändå i min egen tanke har behållit en geocentrisk världsbild.
Har du?
Ja. Jag tror att jag... För att behålla...
Ja, men rent så här, i vardagen har man ju det.
Ja, men också jag kan ha en tendens till att tänka att Gud har skapat allt det här och att allt det här finns till för oss människor.
Du tror det på riktigt alltså? Det kan...
Jag har svårt att bli pressad på det, men när jag tänker som min tankevärld, min uppfattning, och jag tänker också så här, att jag undrar om inte det, om vi i alla fall i praktiken med varandra skulle tala med varandra om det som att det är livet på jorden som är.
Ja, men det är ju vårt hem.
Ja.
Vi alltså, kan ju inte liksom...
Jag undrar om inte det leder till en bättre etik också, för det blir en slags relativism om vi betraktar vårt liv i ljuset av 3 miljarder ljusår, så är det väldigt lätt att tänka att vi inte är värda någonting.
Ja, eller att Gud är så stor liksom.
Ja, Gud får vara stor där ute, men
Gud är ju jättestor.
Ja, men vårt liv
är ju...
Vi är Guds avbilder.
Ja, men jag tycker man blir mer ödmjuk.
Ja, liksom. Ödmjukheten är bra. Men risken är ju att man blir så ödmjuk så att det förlorar sitt värde, livet.
Ja, det kan det ju göra. Eller så blir man liksom mer kärleksfull av att förstå. Att man är, alltså fast, om inte Gud skulle finnas och liksom som det här som är där i rymden, då skulle det ju bara vara ödsligt liksom ju.
Ja.
Men jag tänker att Gud finns ju där också.
Gud finns, men finns det något annat där? Finns det något meningsfullt att tänka att Gud finns där också när det bara är?
Ja, men det kan ju finnas andra annat liv.
Ja, men det vet vi ju inte.
Ja, men det finns ju kärlek där då tänker jag, som är Gud liksom.
Ja. Det finns kärlek också 3 miljarder ljusår.
Ja, så tänker jag. Inte så här tomhet bara, utan
kärlek. Ja, jag har nog mer en bild av att kärleken är här. Skulle det finnas andra livsformer där? Då finns det kärlek där också.
Ja, jag tänker att...
Men det som har påverkat väldigt mycket utav vår bild av jorden, det var ju faktiskt när man åkte till månen.
Ja.
En av de mest kända bilder som finns, och en av de bilder som jag har läst har påverkat mänskligheten mest, det är bilden av en jorduppgång.
Den är ju en jättestark bild.
Det finns en bild från Apollo 8. Apollo 8 landade ju aldrig på månen. Jag tror att den är från 1966, tror jag, Apollo 8. Och bara for runt månen. Mm. Och det är då man tar den, jag tror det har blivit den som är den kändaste bilden av en månuppstigning från jordens, alltså månens horisont, och så stiger jorden upp.
Mm.
Och det visste man ju att det var så, men när hela jordens befolkning får se vår egen planet.
Och man tycker ju mer om jorden då.
Ja.
Och för att den är som fint hem.
Då blir den ett väldigt fint, det var ju det också, det är ju den vevan som miljörörelsen verkligen tar fart, när vi verkligen ser detta.
Det är en film här, Gravity. Den är också väldigt så här, stark, liksom, att jorden är vårt hem. Det är ju någon, vem är det? Sandra
Bullock är det. Som och hamnar,
George Clooney.
Ja, men lyckas komma
hon
tillbaka.
Kommer tillbaka. Ja.
Det är också filmen Apollo 13. Det är ju en verklighetsskildring. De kom ju aldrig till månen och snodde ju runt. Alla grejer gick ju sönder. Det var ett mirakel att de tog sig tillbaka. Eller mirakel, de var mycket duktiga också. Men det var ju, men det är ju så uppenbart att det inte är en plats för oss.
Mm. Men det är ju ändå, det är ju så fascinerande att tänka på det. Tänka på allt som vi inte förstår.
Allt som vi inte förstår. Och vet du, jag läste också det i samband med det här med den här galaxen och radio. Man håller faktiskt på rent vetenskap och letar efter beboeliga planeter. Och verkligen skannar av rymden för att se, finns det några andra planeter som motsvarar oss? Och då är det inte bara för att intressant finns det annat liv, utan som vi skulle kunna åka
jorden
till om vi behöver.
Mm.
Men om det hände, säg att vi vet att nu går jorden för att gå under, skulle du vilja åka med eller skulle du stanna kvar här?
Ja, jag skulle åka med.
Du skulle åka med. Rymdskeppet står där och man ska ut liksom, Aniara ska ut där, rakt ut i rymden. Jag tänkte lite på dig här i förmiddags när jag satt och hade läst det. Skulle jag åka med?
Skulle du det?
Jag är inte säker på det.
Men om du vet att jorden skulle gå under?
Ja, jag vet att nu är det på väg att gå under.
Men skulle frågan, du hellre stanna kvar och dö? Liksom?
Än att sätta mig i en slags rymdraket, en ganska trång värld för att bara åka ut. Jag tror nog har en drift så jag skulle göra det. Men jag kan filosofiskt tänka, nej, jag kanske skulle vara kvar där jag är hemma.
Du vill vara i den miljö du är.
Jag vill vara på jorden. Ja. Den är skapad för oss. Det här vi är, det här mänskligheten är. Vi är sen har jag inget emot att vi åker till månen.
Alltså jag tänker på så här Star Wars-filmer och så här. Och, ja. Alltså jag har nog en så här romantiserad bild då.
Av rymden.
Av rymden.
Ja, du säger ju att det... ja.
Så det är nog inte så mysigt. Men ja, det beror på hur det blir i rymden liksom.
Vi kan
och vad vi har för tekniska förutsättningar och var vi hamnar. Om vi har hittat en planet som är en fin planet liksom.
Tack och lov har vi ännu inte hittat den. Så att vi får väl vara kvar ett tag till på jorden. Den tid vi har att göra det här till en bra plats. Och kanske låta tanken flykta ut 3 miljarder ljusår bort.
Ja, men då vill jag åka dit liksom, se vad är det där.
Det kommer ta tid. Tack för att du lyssnade. Hör oss gärna igen nästa gång.